En podcast från Aftonbladet.
Tonight, the Gaza Strip teeters on the edge of all-out war. As an exchange of missiles between Israel and the Palestinian Islamic Jihad group escalated on its second day, it's the worst fighting the Gaza Strip has seen in more than a year.
Angry and wanting revenge, thousands marched at the funeral of the man they called an icon of the Palestinian resistance.
And who is responsible for the death of this child? And three more in the Jabalia refugee camp in Gaza. The Israeli government blame Islamic Jihad terrorists, a rocket meant to hit Israel that fell short, they say. Both sides blaming the other, whilst grief cracks this community.
Tre dagars strider mellan Israel och den palestinska väpnade gruppen Islamiska Jihad har krävt över 40 dödsoffer och hundratals skadade i Gazaremsan. Samtidigt skadades några personer i Israel av splitter orsakade av raketbeskjutning. Eskaleringen har väckt oro för en upprepning av den 11 dagar långa konflikten i maj förra året. Men sent i söndags trädde ett avtal om vapenvila i kraft mellan parterna. Flera raketer ska dock ha avfyrats från båda håll sedan dess. Så hur varaktig är vapenvilan egentligen? Rörelsen Hamas som styr Gazaremsan där det bor runt 2 miljoner människor har hållit sig i bakgrunden under den här senaste konflikten. Vad är då Islamiska Jihad för grupp och hur ser deras relationer med Hamas ut? Och i november går Israel till val för femte gången på 4 år. Vad kan då valet innebära för Israel-Palestina-konflikten som är allt annat än över? Allt detta och mer ska jag, Ronja de Boer, prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily tillsammans med Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang och välkommen till Aftonbladet Daily.
Hej, tack.
Ja, varför startade de här striderna som har pågått de senaste dagarna?
Det är Israel som hävdar att Islamiska Jihad förberedde attacker emot Israel, att man hade fått in en ny typ av modernare raketmissil som man skulle skicka in över Israel och som det här israeliska missilförsvaret som kallas Iron Dome som brukar klara av att skjuta ner alla inkommande projektiler som det inte kunde klara av. Och då blev Israel orolig att det här skulle kunna skada Israel och då attackerade man i preventivt syfte Islamiska Jihad och dödade bland annat några av deras ledande personer och också ett antal civila naturligtvis samtidigt. Och då svarade ju Islamiska Jihad med att skicka iväg massvis med raketer mot Israel, men de flesta av dem var av den här lite äldre omoderna sorten, så de stoppades av det här Iron Dome-systemet som liksom skjuter ner raketer som är på väg in över Israel.
Och vad vet vi om dödsfallen i Gaza?
Ja, alltså det är ju då bland annat ett antal barn som har dödats. Och då strider man ju som vanligt på båda sidor. En del Israel hävdar ju att det är Islamiska Jihads raketer som inte har nått in till Israel utan har ramlat ner inne i Gaza istället, som har dödat både barn och vuxna. Men sen är det ju självklart att också de här israeliska attackerna, även om de är såna här kirurgiska attacker där man slår mot ett visst mål liksom, där man tror att en ledande person ska finnas eller det finns ett vapendepå eller någonting, så bor det ju alltid människor runt omkring. Så det är ju alltid människor som dödas. Så att, det sägs ju att det är ungefär ett 40-tal civila som har strukit med den här gången. Medan det inne i Israel är det ingen som har blivit dödad. Däremot har en del skadats av de raketer som trots allt lyckades ta sig igenom det här Iron Dome-systemet då.
Vad innebär då den här vapenvilan som ska vara på plats?
Ja, den innebär ju då att Israel ska sluta med sina attacker inne i Gaza mot Islamiska Jihad, och i utbyte så ska Islamiska Jihad upphöra med sina raketbeskjutningar mot Israel. Och det verkar ju som att än så länge så håller den här vapenvilan. Men som alltid när det gäller Israel och Gaza så är det väl mest en tidsfråga innan det blossar upp nästa gång. Men det har ju varit förhållandevis lugnt nu i alla fall sedan maj förra året fram till nu då.
Och Egypten med presidenten al-Sisi i spetsen har varit med och medlat. Varför det?
Det är väldigt vanligt att Egypten medlar mellan Israel och Hamas eller de andra palestinska grupperna i Gaza. Så det finns väldigt bra kanaler för det här. Och det är nästan alltid Egypten som ordnar till de här vapenvilarna. För de har förtroende från båda sidor så att säga. Palestinierna litar något sån här på Egypten och Israel litar något sån här på Egypten. Så att de brukar alltid lyckas förr eller senare att medla fram vapenstillestånd mellan de här två.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Gruppen Islamiska Jihad står alltså centralt i de senaste dagarnas konflikt. Men vilka är de egentligen? Och varför har Hamas som styr Gazaremsan sedan 2007 och som har utkämpat flera krig och mindre konflikter med Israel under åren valt att inte blanda sig i den här gången? Vi har Wolfgang Hansson igen.
Ja, det är ju en grupp, palestinsk grupp, väldigt militant, terrorstämplad av EU bland annat. De är väl på ett sätt ännu mer radikala än Hamas i så mått att de är mycket mindre och de har inget ansvar så att säga för styret av Gaza och de är ju mer benägna att hela tiden attackera Israel. Det brukar vara så att Hamas håller de andra grupperna i schack så att säga och talar om att nej, nu är det inte läge att skjuta raketer mot Israel, låt bli det. Och sen är det då Islamiska Jihad brukar vara olydiga och göra ändå som de vill. Och ibland så känner Hamas att de måste stötta Islamiska Jihad och haka på. Men den här gången har de inte gjort det utan de har förhållit sig passiva. Vilket ju också har gjort att det här inte har eskalerat på samma sätt som det gjorde för ett år sedan. Då.
Vad kan man säga om varför Hamas har agerat så?
Ja, alltså det är ju de som styr Gaza och de har ju då också ett ansvar gentemot civilbefolkningen och de är ju i någon mån, även om de nu inte har varit några val där på ganska länge, så är de ju i någon mån beroende av att de har civilbefolkningen på sin sida. Och det har varit så under den här senaste israeliska regeringen så har de lättat lite på restriktionerna för Gazaborna så att man har tillåtit, jag tror att det är 14 000 människor om dagen, alltså palestinierna att åka över till Israel för att arbeta där och därmed få in inkomst och skicka hem och så vidare och ta med hem. Och det har varit andra lättnader också som har gjort att livet har blivit lite lättare. Och då blir det ju också mindre kritik mot Hamas från lokalbefolkningen för att de lider inte fullt lika mycket som de kanske gjorde tidigare. Så därför så tror jag att Hamas var väldigt ovilliga den här gången att haka på. Plus att de kanske inte har hunnit bygga upp sin styrka igen efter det senaste kriget. Liksom varje gång så blir det ju en enorm ansträngning för dem liksom, och det kräver enorma resurser att slåss mot en så stark fiende som Israel. Så att det tar tid sen innan man har byggt upp sina vapenlager och tränat nya soldater och så vidare.
Vad kan man då mer säga om Islamiska Jihads roll i Gaza?
Ja, det är väl just att det är väl lite så här svarta fåret. Det är de som hela tiden trycker på för att man ska agera militärt mot Israel. För inte heller de vill erkänner Israels rätt att existera. Utan de nöjer sig inte med någon slags fredsavtal där så här, okej, vi styr i Gaza och Israel styr sig. Utan de vill ju att den judiska staten ska utplånas liksom, att området ska ges tillbaka till palestinier. Det ska inte få finnas någon judisk stat.
Och attackerna och motattackerna har ändå väckt oro för en upprepning av den 11 dagar långa konflikten i maj förra året. Hur stor är risken för en sådan upprepning?
Ja, nu borde den ju vara ganska liten i och med att den vapenvilan har ingåtts och det verkar som att den respekteras. Och eftersom Hamas inte verkar vara villiga att haka på de här attackerna från den islamiska jihad. Och det gör ju att jag har svårt att se att det här riskerar att eskalera ytterligare just nu i alla fall. Sen kan det ju hända saker framöver som vi inte har koll på nu som gör att det läget ändras. Men nu ser jag ingen risk för en eskalering i alla fall.
Och hur skulle du i allmänhet beskriva förhållandena mellan Israel och Gaza och Västbanken för tillfället?
Ja, det är ju som alltid komplicerat. Det bygger ju liksom på, Israel ockuperar ju Västbanken, man ockuperar inte längre Gaza, men man har ju ändå kontroll över Gaza i och med att man kan stänga gränsövergångarna, man kan bestämma vad det är för typ av material och varor som kommer in i Gaza. Man kan strypa bränslet i försel och så vidare. Så att Israel har ju väldigt stor makt både över Gaza och på Västbanken. Och sen som sagt så har de ju lättat lite på under när Netanyahu var premiärminister, så var det mera tuffare tag på slutet mot Gazaborna. Det var mer eller mindre en total blockad liksom. Nu har ju det lättat lite grann, vilket gör det ju enklare för människor då att leva i Gaza än det har varit tidigare.
Och Israel går till val för femte gången på 4 år i november. Hur ser det politiska läget ut för tillfället?
Ja, det har ju varit förhållandevis lugnt nu, får man säga ändå. Men det här var ju en väldigt bräcklig koalitionsregering som styrde Israel nu på slutet och det senaste året. Och när den inte längre kunde hålla sams så blev det ju nu en övergångsregering istället. Man kan väl säga att den nuvarande premiärministern Yair Lapid, han har väl med den här aktionen på Gaza visat att han så att säga är kapabel att iklä sig den här rollen som landets president även i premiärminister även i en krigsliknande situation. Så att man kan ju inte utesluta att det kan ha spelat roll också för det här, att han har velat visa att han är lika tuff som de andra ledarna, eftersom han är en av dem som i valet vill bli premiärminister. Och vi ser ju också att den gamle premiärministern Benjamin Netanyahu, han försöker ju göra comeback. Och det gäller ju för Lapid och de här andra att försöka hindra Netanyahu från att komma tillbaka. Han står ju dessutom, han har ju korruptionsanklagelser emot sig, det kan eventuellt bli rättegång och så vidare, så att han är ju lite skadeskjuten, men han är ändå, det är ändå fullt möjligt att han kan komma tillbaka till makten.
Och vad kan då valet ha för betydelse för konflikten?
Ja, det kan ju ha den betydelsen att Israel är ju väldigt viktigt för den som styr att visa att man skyddar sina egna medborgare, att man har förmågan att visa sig tuff mot palestinierna, och det kan vara ett skäl till att den nuvarande premiärministern gjorde de här attackerna som startade i fredags, för att visa att han anklagas för att inte ha tillräckligt med erfarenhet på det här området. Han har ju inte varit politiker tidigare och nu har han visat att han kan iklässa den här rollen. Så på så sätt så tror jag det var viktigt för honom och hans möjlighet att göra bra ifrån sig i valet i höst.
Och hur ser det politiska läget ut i Gaza och på Västbanken just nu?
Ja, det är ju, vi väntar ju sedan många år tillbaka på att det ska vara demokratiska val igen. Palestinas president Mahmoud Abbas, han skjuter hela tiden upp de här valen med olika ger olika svepskäl till varför det inte blir några demokratiska val. Hamas gör samma sak i Gaza. Och det innebär ju att det är fortsatt väldigt korrupt styre både på Gaza och i Västbanken. Västbanken är det ju då Fatah-rörelsen med Abbas som styr huvudsakligen. Och det gör ju att det är svårt att komma framåt. Liksom. De palestinska områdena står och stampar. Och det är svårt att utveckla dem när du inte har ett demokratiskt styre som du kan lita på och inte stoppar biståndspengar och annat i sina egna fickor.
Det säger Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Jag heter Ronja de Boer och det ska sägas att det här avsnittet av Aftonbladet Daily spelades in på måndags eftermiddagen. Mer rapportering om utvecklingen finns att få på aftonbladet.se. Vi hörs!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.